Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Innan vi börjar så vill vi varna för att den här dokumentären innehåller målande beskrivningar av sexuella övergrepp.
Vi befinner oss på en plastikkirurgklinik i Malmö. I bakgrunden på radion spelas Alphavilles Forever Young. Och det är på många sätt symboliskt. För här på kliniken trollas ålderdomens rynkor bort. Här erbjuds evig ungdom. Patienten Jeanette som ska göra en ansiktslyftning får besök av läkaren.
Hallå.
Hej Jeanette.
Hallå.
God morgon.
God morgon.
Stäng av.
Super.
Så. Jättebra.
Hallå.
God morgon. Hur känns det idag?
Jo, sådär. Lite torr i munnen och trött.
Lite nervöst.
Lite.
Lite. Man ska vara lite premiärnervös så här. Det är första gången du gör en ansiktslyftning. Det är inte första gången för mig, men det är första gången för dig. Det är skillnad.
Ljudet vi hör kommer ifrån dokumentärserien Plastikkliniken som sänds på Kanal 5 i januari 2003. I serien följer man plastikkirurgen Karl-Åke Troilius på hans plastikklinik Plastikkirurgi Centrum i Malmö. Vi hör Karl-Åke Troilius själv berätta.
Känslan för plastikkirurgi för mig är nog möjligheten att nyskapa, att återskapa saker och ting. Själva skapandet med händerna är väldigt viktigt för mig. Känslan att jag kan återföra någonting som gått förlorat. Antingen detta är en defekt till följd av en sjukdom eller om det är ett rent åldrande eller någonting som inte man föddes med men som man saknar. Så känslan i mina fingrar, känslan för att göra det likadant.
Plastikkirurgicentrum ligger i ett av Malmös mest exklusiva områden i en blå funkisbyggnad. Och det finns flera anledningar till att det görs en dokumentärserie om kliniken och Karl-Åke Troilius. Han är en av dem som tagit skönhetskirurgin till Sverige och gjort den mer rumsren. Han är ledande när det kommer till operationer, inte bara i Sverige utan även i resten av världen. 2003 äger Karl-Åke Troilius ett skönhetsimperium. Han är framgångsrik, förmögen och charmig. I serien får vi följa med hela vägen in till operationsbordet.
Sugen, sätt på den, tack.
Men vi får även följa med personalen in i lunchrummet. Och stämningen på kliniken är glad.
Vi har en väldigt familjär stämning. Det är faktiskt så att många av flickorna här tycker att det är liksom som en andra familj. Och det är klart att vi pratar under arbetet om alla möjliga saker.
Men det finns saker som vi som tv-tittare inte får se. Bakom ryggen på chefen och ägaren Karl-Åke Troilius pratar personalen. Hur kommer det sig att han är ensam med kvinnliga patienter? Vad är det egentligen han gör i laserrummet när dörren är stängd? Och sanningen kommer att komma fram. För inom några år kommer han ha förlorat sitt skönhetsimperium. Han kommer inte längre få arbeta som läkare. Och han kommer att dömas för grova sexuella övergrepp.
Plastikkirurgen injicerade den 23-åriga kvinnan med narkosmedlet Propofol. När medlet gjort henne hjälplös så våldtog han henne på britsen i behandlingsrummet på sin klinik.
Ja, det som har hänt är ju att i slutet av förra veckan kom in 5 nya anmälningar.
De nya anmälningarna gäller sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Och flera av anmälningarna kommer från kvinnor som tidigare jobbat med mannen.
Podlit och Nordio presenterar Plastikkirurgen. En podd i 3 delar baserad på boken med samma namn av Leone Milton. Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius uppgång och fall. En berättelse om jakten på skönhet, sexuella övergrepp och tysta vittnen. Det här första avsnittet kallar vi för Från den intetsägande myllan till den färgstarka eliten. Jag heter Simon Moser. Vi börjar historien 1954. Då föds Karl-Åke Troilius. Leone Milton är journalist och författare.
Karl-Åke kommer ju från en vanlig familj, två föräldrar som är lärare. De beskrivs som väldigt jordnära, omtänksamma och vanliga människor. De kommer ju ursprungligen från Oskarshamn, den småländska kuststaden.
I Oskarshamn finns ett kärnkraftverk. Och när Karl-Åke Troilius mamma väntar barn så bestämmer hon sig för att hon vill flytta. Så småningom hamnar de i Halland. Föräldrarna hoppar av läraryrket och köper en campingplats som de driver som ett familjeföretag. Karl-Åke, eller Karl som han helst kallas för, är en person som hörs och syns. Och han har ambitioner. På gymnasiet i Halmstad talar han vitt och brett om sina framtidsplaner. Han säger sig vilja klättra ur den intetsägande myllan och nå upp till den färgstarka eliten.
Det är ju inte så unikt i sig att känna att kommer man från en liten ort så vill man, har man en känsla av att man är ämnad för något större. Den känslan kan ju nog många känna igen sig som växer upp i en liten stad i Sverige. Man kanske siktar på att få flytta till Stockholm eller siktar på att flytta utomlands eller sådär. Och den känslan finns ju i Karl.
Han vill ha ett yrke med hög status och han gör bra ifrån sig i skolan. I mitten av 70-talet börjar han på läkarlinjen i Lund.
Ja, alltså att komma in på läkarlinjen var väl svårt redan då 1974. Kanske inte så svårt som det är idag där det krävs högsta betyg. Men han hade ändå ett relativt högt snittbetyg på 4,3 av 5. Så att han var ju absolut smart och duktig.
Men Karl-Åke Troilius kommer inte nöja sig med att bli en vanlig läkare. Han vill bli kirurg, ett yrke som han menar har högre status.
Jag är inte förvånad att Karl-Åke Troilius inte blev barnläkare, utan en kirurg, det är ju liksom en status, det är en kick i det arbetet som gör att en viss typ av läkare väljer det yrket.
Under studierna i Lund träffar Karl-Åke Troilius sin blivande fru Agneta. De träffas första gången på en fest. Agneta är modell. Många män har tittat storökt och trånande efter henne.
Hon är modell i en reklam för ett medicinföretag. Och i den här reklambilden så är hon klädd i en sjuksköterskeuniform och bär på en bricka med mediciner. Hon pluggar till sjuksköterska. Hon är 2 år äldre än vad Karl är. Och med tiden så kommer hon också att vidareutbilda sig till läkare. Hon är ju en väldigt vacker och smart kvinna. Så det är inte konstigt att han faller för henne.
Livet med Agneta är som en fest. De är båda mycket sociala. De föredrar festliga tillställningar framför hemmamys. Och helst ska det vara glamoröst. Tillsammans bygger de upp ett stort socialt kontaktnät i Skåne. Och de umgås ofta med den skånska gräddan.
Jag tänker att jag som själv har pluggat i Lund vet ju att livet är ju en fest i Lund. Med mycket fest och hårda studier såklart. Och jag tror att Den här livsstilen tar väl de vidare sen när de flyttar sen till fina adresser i Malmö. Det är inte att ligga hemma i soffan och såsa framför serie, utan det är umgås med mycket prominenta personer i Skåne, med societén, mycket fester, och det verkar vara väldigt roligt.
I takt med att Carl-Åke Troilius kontaktnät växer får han också en fullmatad fritid som består av golf och jakt. Han är förtjust i exklusiva bilar och han tillbringar gärna tid tillsammans med sitt jaktlag på Greve Pipes marker omkring Krageholms slott, där de jagar och festar ihop. Vi har klipp ifrån en golfbana på Mallorca i tv-serien Kliniken från 2003. Carl-Åke Troilius instruerar Agneta om hur hon ska slå.
Du ska titta på peggen under bollen, inte lyfta huvudet.
Bra!
Bra.
Kanon!
Härlig träff!
Carl-Åke är driven och vill hitta på saker. Så var det med golfen, berättar Agneta.
Jag gjorde detta för hans skull, ja. Det är många grejer som han tvingar mig till och får mig göra som jag sen tackar honom för. Inte i början, sen.
Det är klart att om man blir för entusiastisk med alla råd så kan hon ibland säga från att hon tycker att nu vill jag spela själv ett tag.
I början av 80-talet köper Carl-Åke Troilius och Agneta ett hus i Limhamn, en fin förort till Malmö. 1983 föds deras son och två år senare så får de en dotter. Men Carl-Åke och Agneta lever inte som andra småbarnsföräldrar. Helgerna är inte vikta till familjen och barnaktiviteter. Istället fortsätter de att festa och de satsar främst på sina egna karriärer. Vi hör Carl-Åke Troilius i tv-serien Kliniken när han är på en konferens utomlands.
Med ett annat liv, med ett annat arbete, så har man kunnat vara hemma mer. Det är väl kanske någonting som jag saknar bitvis, men det har inte varit möjligt med det arbete vi har haft. På grund av att både Agneta och jag reser båda två väldigt mycket så kan vi inte resa med på varandras resor, för då skulle vi vara borta båda två dubbelt så mycket. Så att vi har därför alltid fått resa var och en på sina kongresser så att en av oss är hemma.
Agneta fortsätter berätta om jobbet och familjen.
Vi älskar jobbet och vi ville bli, båda två ville bli läkare som vi var barn. Och våra specialiteter råkar passa ihop och jag tror vi kompletterar varandra. Det enda som är ju taggen i det hela, det är att man är så rädd för att ens barn tycker att man har arbetat för mycket. Och ingen av dem vill bli läkare. Vi jobbar för hårt, tycker de, och för mycket.
Och att föräldrarna inte alltid är närvarande för sina barn vittnar släktingar om. På 80-talet när familjen köpt huset i Limhamn sätter Carl-Åke Troilius igång och renoverar. Sonen som ser upp till sin pappa vill vara med och bygga. Han har fått ett litet snickarbälte med en plastsåg och en plasthammare. Nu springer han runt och imiterar sin pappa som har riktiga verktyg. Leone Milton som intervjuat släktingar och vänner till familjen berättar.
Ja, men det är en incident. Carl har ju då köpt det här vackra huset i den här fina förorten i Malmö. Och hamrar och sågar på en list. Och då får sonen se det här och vill hjälpa sin pappa att såga. Men han gör då lite fel och det blir ett hack i trät. Och Carl blir då väldigt arg. Och skriker, vad gör du förbannade unge? Försvinn innan jag slår ihjäl dig. Och den här släktingen som har sett det här minns det väldigt starkt. Släktingen minns väldigt starkt ögon som fylls av tårar. Och sonen då springer skamset iväg till sitt rum. Och Carl då som inte verkar särskilt ångerfull för det här utbrottet, utan återgår då till att bygga på sin list.
Carl-Åke och Agnetas barn har det bra materiellt. De har alla leksaker de kan önska och de reser ofta utomlands. Men flera i deras bekantskapskrets anser att barnen är känslomässigt försummade.
Enligt den källan som jag har pratat med här så beskrivs ju relationen till barnen på lite så här klassiskt sätt som det kan bli i såna här familjer med gott om pengar och karriärer som går väldigt bra, och att leva i en sån här överklassmiljö i Malmö. Och det blir, är väl att barnen kanske inte får lika mycket fokus. Mycket fokus läggs på karriären, på festerna, och sen så får barnen materiellt väldigt bra, men kanske får det lite svårare med uppmärksamhet från föräldrarna.
Och att Karl-Åke Troelius satsar på sin karriär ger resultat. Det går bra för Karl-Åke. Han kommer att öppna sin egen klinik och han kommer på flera sätt att utmärka sig som entreprenör. Karl-Åke Troelius gör allt för att klättra och bli någon. Och under början av 90-talet går nästan allt hans väg. Motgångarna är få, men de finns där. Långt tillbaka i Karl-Åke Troelius släkt i Finland finns en adlig gren. Karl-Åkes familj har aldrig varit en del av den. Men i det liv han vill leva, i eliten, så är en adlig titel något extra. Nu ansöker han hos Riddarhuset om att få bli von Troelius.
Och han hänvisade också till sina finska avlägsna släktingar.
Karl-Åke Troelius går all in på att bli adlig.
Han trycker också upp visitkort och brevpapper och tänker att han redan är i princip i Riddarhuset. Men Riddarhuset säger då nej. Så han får skrynkla ihop såväl drömmen som sina visitkort.
Under slutet av 80-talet och början av 90-talet är plastikkirurgi något relativt ovanligt i...
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troelius uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I Sverige. Karl-Åke Troelius och hans fru Agneta kommer att öppna en av de första kosmetiska plastikkirurgiska klinikerna i Sverige. Men innan vi går vidare ska vi först försöka förstå vad plastikkirurgi är för någonting. För plastikkirurgi har en lång historia och det startar inte med rika människor som söker evig ungdom och skönhet.
När vi hör plastikkirurgi, ordet plastikkirurgi, så förknippar vi det kanske med Beverly Hills, Hollywood eller liksom något som är ganska nutida företeelse. Men plastikkirurgi har funnits i väldigt många år.
I flera tusen år har människor försökt operera skadade delar av kroppen. Ordet plastik betyder på grekiska att omforma och har alltså inget med plast att göra.
Plastikkirurgi har ju använts i många hundratals år, till exempel bland personer som blev av med sina kroppsdelar på grund av syfilis.
Länge var plastikkirurgi något ovanligt. Men när sjukvården utvecklas med sterilitet och antibiotika så blev det säkrare och därmed också vanligare med operationer. Under första och andra världskriget, senare under Koreakriget och Vietnam, så utvecklas kirurgin till följd av alla skadade soldater. I dokumentären History of Plastic Surgery – Venus Unleashed Beauty berättas historien bakom plastikkirurgin. Dr. Robert Kotler är plastikkirurg i Hollywood.
Fortunately or unfortunately, every great war brings advances in surgical technique and technology and saving lives and limbs. And there were things done during the Vietnam era that couldn't be done in the Korean War. It's quite remarkable. And these advances do translate into many areas of modern medicine, not just cosmetic plastic surgery, but in all allied areas that even are apart from trauma.
Under 50-talet finns ett stort antal kirurger som tidigare arbetat med att laga skadade krigsoffer. När det inte är krig så måste de försörja sig på annat sätt. Och nu börjar de rikta in sig på kirurgi för skönhets skull. Begreppet skönhetsoperationer eller kosmetisk kirurgi föds. Kvinnor erbjuds att komma till kirurgerna för att få tillbaka sin ungdom. Eller för att skapa det naturen från början inte gett dem. Annonser med rubriker som End of Ugliness eller New Nose in 40 Minutes dyker upp i amerikanska damtidningar. Vid den här tiden är det förmögna människor som opererar sig. Men det kommer att förändras. Allt fler människor gör ingrepp. Ännu är det här främst någonting som sker i USA. Men även det kommer att förändras, för den kosmetiska plastikkirurgin kommer även komma till Sverige. Och en av dem som är drivande i det här är Karl-Åke Troilius. Men att det skulle bli så var aldrig tanken från början. Karl-Åke Troilius plan är att han ska bli hjärtkirurg. Men under en praktik i USA kommer hans väg i livet att förändras. Vi har Karl-Åke Troilius själv i tv-serien Kliniken.
Jag åkte till Kalifornien i akt och mening att bli hjärtkirurg. Men väl kommen dit så visade sig att en professor som skulle sköta mitt program, han hade vissa problem att hålla sig kvar på pedestalen. Under lunchen en dag så träffade jag ett gäng plastikkirurger nere i matsalen. De tyckte att de kunde ha bättre användning för mig. Sen när jag åkte hem igen från Kalifornien efter utbildningen så var jag då plötsligt utbildad i plastikkirurgi istället.
Karl-Åke Troilius blir förälskad i plastikkirurgin. Och det är en förälskelse som han senare ska säga utvecklas till en kärlek. Men hans fru Agneta är till en början inte helt övertygad.
Då tänkte jag, men det var väl synd. Då gick det här äktenskapet åt skogen, för det kan jag inte stå för. Jag hade enorma fördomar.
I början av 80-talet har plastikkirurgi fortfarande ett stigma i Sverige. Men det är någonting som Karl-Åke Troilius kommer vara med att förändra. Med start i början av 90-talet så ökar antalet skönhetsoperationer varje år. I serien Kliniken besöker Karl-Åke Troilius frisören.
Med operationen så blir det vanligare att folk gör det idag. Eller är det någon skillnad på tjejer och killar som gör det också?
Det blir vanligare än vad det var innan, men jag tror framförallt det är en massmedial uppmärksamhet som är mer täckande idag än tidigare. Menar, du läser tidning, varenda damtidning med självaktning har ju en plastikkirurgspalt och du kan läsa om vad drottning Silvia har gjort eller inte gjort. Och, men det är fortfarande rätt mycket tabu för män. Vi har väl ungefär 15% män och 85 kvinnor, men och det är nog en hög siffra egentligen, för att för män är det väldigt mycket känsliga för kvinnor. Män ska liksom inte bry sig om sitt utseende, utan de ska vara vackra ändå. Jag vet inte.
Som kirurg är Karl-Åke Troilius noggrann. Pedant, säger han själv. Och det kännetecknar honom i alla delar av livet. Frisören ber Karl-Åke att rufsa till håret, men det vill han helst inte. Han vill att allt ska vara i ordning. Allt ska vara prydligt.
Men du får gärna dutta lite i det så det ser lite mer levande så det inte blir så snällt, om man säger.
Det är inte lätt för mig som gör allting så här exakt och metodiskt. Du säger att jag skrattar upp när jag bryr en macka och ska skiva banan och lägger skivorna liksom som det var radband.
Så perfekt.
Ja, det är min natur liksom, att det ska vara ordning och det ska vara exakt och rakt.
Ja. I början av 90-talet när Karl-Åke Troilus öppnar sin klinik finns det få andra kliniker och det blir snabbt en succé.
I USA så är det ju vanligt att man plastikopererar sig. Där finns det ju privata sjukhus och plastikkirurger driver egna företag och så vidare. Men i Sverige så är det ju inte så att man är egen företagare som läkare. Så att bara det här att starta ett eget sjukhus och inrikta sig på plastikkirurgi, det är ju något helt nytt.
Karl-Åke Troilius trycker upp t-shirts som han delar ut på gym där det står "Vi lyfter inte bara skrot" och sen adressen till klinikens hemsida. Han låter trycka upp golfbollar med klinikens logotyp som han delar ut på Falsterbo Golfklubb. Vid den här tiden finns bara Plastikkirurgicentrum i Malmö och ytterligare en klinik som heter Akademikliniken som finns i Stockholm. Och Karl-Åke Troilius kommer att ha en rad nya operationer till Sverige. Operationer som inte bara handlar om yttre skönhet.
Ja, men han är ju entreprenör så tillvida att han öppnar ju Plastikkirurgicentrum, en egen klinik. Och vill ligga i framkant och vara en av de främsta plastikkirurgerna. Och det är nu i mångas ögon också. Och hittar olika metoder för bröstoperationer och söker ny teknik i USA. Hur man sprutar in medel i G-punkten. Och det är liksom mycket sådana här saker som han utforskar. Så att han är ju entreprenör.
Men bland operationerna som Karl-Åke Troilius erbjuder finns också mer kontroversiella ingrepp.
Hans klinik annonserar öppet att de utför så kallade oskuldsoperationer. Det är inte vad de kallar i en annonsen, men det är det det är. Och därför söker sig kvinnor som lever under hedersförtryck till kliniken för att operera dit en så kallad mödomshinna. Och det är djupt problematiskt.
Och kliniken i Malmö gör sig snart ett namn. Patienter kommer inte bara från Sverige utan även från Norge och Danmark.
Karl och kliniken de blir ju jätteframgångsrika och även uppe i Stockholm får man ju nys om den här kliniken. Och, så att livet leker ju här.
2003 så har ryktet om Karl-Åke Troilius och plastikkliniken börjat sprida sig även utanför Skåne och Malmö. I Stockholm får produktionsbolaget Strix upp ögonen för kliniken och skickar ett tv-team. De provfilmar och Karl-Åke Troilius går igenom rutan. Snart säljer de in tv-serien Kliniken till Kanal 5. Det är alltså tv-serien som vi redan berättat om i den här podden och som vi hört klipp ifrån. I premiäravsnittet som sänds i januari 2003 är personalen inte klädda i vanliga sjukhuskläder utan snarare någonting som liknar Hawaii-skjortor.
När patienterna ser oss så ska det väcka ett leende. De ska se oss och så skratta till och säga att ja, vad roliga kläder. För det är mindre skrämmande och är det någonting de här patienterna behöver så är det att slippa ifrån de tankarna på vad de ska göra som de är oroliga över.
Ja, men det är en tv-serie där vi helt enkelt får följa Karl-Åke Troilius. Både på kliniken när han träffar patienter och opererar. Men vi får också följa med på hans fritid när han är ute och jagar och åker till London. Och vi får helt enkelt följa hans glamorösa, spännande liv.
I ett av avsnitten får vi följa med Karl-Åke och hans son till London.
Please put your handbaggage either under the seat in front of you or in the overhead lockers.
Jag kommer till London för att leda en internationell konferens i plastikkirurgi. Ja, och sen har jag också tagit med för att vi ska uppleva London tillsammans några dagar. Den här är gammal nog att flytta hemifrån.
Temsen är verkligen skitig, alltså det är otroligt. Så du flyter där nere.
Jag vill inte bada där.
Det förenar med livsform, man ramlar i där. Och då talar jag inte om drunkning.
Han pekar på det stora Paris-hjulet vid Themsens strand.
Det hjulet har inte du varit uppe i, London Eye.
Nej.
Det byggdes då till millennieskiftet.
Jag vet.
Mamma, jag var uppe i det förra året.
Av civilingenjör.
Ja, just det. Ja, ja, men det är bra att man har dem.
Far och son gnabbas. Sonen ska läsa till ingenjör, inte läkare som sin pappa.
Jag tycker att han framställs som en väldigt glad och charmig person.
I ett klipp från tv-serien kommer Karl-Åke Troilius tillbaka från frisören.
Vad fin du är! Ska vi titta på dig? Vänta. Ja. Snyggt!
Är det dugade?
Snyggt!
Godkänt!
Du är godkänd. Du får lov att vara här.
Ja, det är tryggt att veta det.
Bra.
Ja.
Personalen på kliniken verkar uppskatta sin chef.
Bättre chefer, det får man nog leta efter. För att det är verkligen som syster och bror. Då tror jag vi känner allihopa. Och man behöver aldrig vara rädd för att fråga någonting.
Han ger sig inte förrän han når sitt mål. Oavsett vad det än är. Och det är, ja, det är ett stort glädje för oss här på kliniken.
Författaren Leonie Milton menar att personalen verkar trivas.
Stämningen som vi får se i tv-serien är ju att det här är en arbetsplats som man vill jobba på. Det är en härlig stämning och personalen är glada.
Och Karl-Åke Troilius är generös.
Den här gången är vi 23 stycken som åker på resan och det är klart att det är det som är en liten skolklass som ska ut på utflykt. Det ska bli jätteroligt.
I tv-serien bjuder han hela personalen till Mallorca.
Karl Troilius.
Welcome to Mario.
It's my credit card that goes here.
Ja, han är generös. Han bjuder på resor och han bjuder även på rabatterade priser på operationer och sådär. Så att av många beskrivs han som en väldigt generös person.
Många av dem som arbetar på Plastikkirurgicentrum har själva opererat sig.
Det är ingen genomtänkt policy att alla ska opereras på en sån här klinik. Men det är klart att det är lite som när man kommer in i en godisaffär. Att man blir sugen när man ser alla varor som ligger på display. Det är klart att de flesta här har provat på någonting.
Och både Karl-Åke Troilius och Agneta har själva lagt sig under kniven.
Jag har förändrat min hakprofil genom att lägga in ut en hakprotes här då jag hade en väldigt vek och flyende haka. Det upptäckte jag av en slump när jag var 40.
Jag har gjort ögonlocksplastik och pannlyft. Men jag måste ju erkänna att hade jag inte haft en man som plastik så hade jag inte kommit på det.
Jag har gjort en liten fettsugning också runt midjan för att bli av med de här förärgliga valkarna som syns man tar av kavajen.
Agneta menar i tv-serien att det finns många myter om plastikkirurgi. Men att de inte alltid stämmer.
De vanligaste fördomarna om plastikkirurgi, de är banala, de är vulgära, det är typ Hollywood. Och alla tror ju att det mest kommer hit skådespelare och kändisar. Och så själva verkligen är det precis tvärtom. Det är vi vanliga medelsvensson som vill ändra på någonting i livet.
I slutet av första avsnittet av tv-serien Kliniken ställer hela personalstyrkan upp sig för fotografering. Istället för att säga omelett i fotografen väljer de någonting som ligger Plastikkirurgicentrum närmare. De säger tutte.
1, 2, 3.
Tutte!
Ja, that's a good idea.
Och om det har gått bra för Karl-Åke Troilius och kliniken innan är det inget mot vad som händer efter det att tv-serien har sänts.
Tack vare serien så blir ju Karl-Åke Troilius framgångar ännu större. Innan var han ju ett känt ansikte i Malmö. Nu blir han ju känd i hela Sverige.
Karl-Åke Troilius och Plastikkirurgicentrum omsätter över 40 miljoner kronor varje år. Framgångarna följer varandra. Personalen tycks älska honom och livet med Agneta och de två barnen ser på ytan ut att vara det perfekta livet. Men under ytan sker andra saker. Det finns en sida som Karl-Åke Troilius inte pratar om i tv-serien. Får han inte som han vill har han ett humör som snabbt kan svänga. I början av 00-talet flyttar familjen till det nybyggda området Västra Hamnen i Malmö.
Karl och Agneta säljer ju sin fina villa i Limhamn och flyttar då till det här nya exklusiva området i Västra Hamnen i Malmö. Och där köper de en stor lägenhet.
I samma hus som de flyttat in i köper företaget en annan lägenhet. Den är tänkt att användas av övernattande patienter och personal. Men när revisorn inte vill godkänna köpet avslutar Karl-Åke deras relation.
Ja, då ska han ha fått sparken.
Snart börjar det gå rykten om att extra lägenheten används av Karl-Åke för att ha swingersfester. För manliga vänner delar Karl-Åke frikostigt med sig av detaljer om kvinnor han har eller planerar att erövra. En före detta vän minns också hur Karl-Åke pratade fritt och öppet om kvinnliga patienter han opererat. Och hur han velat pattknulla en patient som han opererat brösten på. En patients fitta ska ha varit snygg efter det att han fixat till den.
Karl var ju känd som en kvinnokar och pratade ganska öppet och så om sina erövringar.
Och det är Karl-Åke Troilius gränslösa sexuella handlingar som kommer att skicka hans liv i en helt ny riktning. För snart kommer livet bland Malmös elit vara någonting som han bara kan se tillbaka på. När Karl-Åke Troilius liv är på topp kommer han nämligen att falla. I nästa avsnitt.
Plötsligt så känner hon två fingrar som är i hennes underliv.
Plastikkirurgen injicerade den 23-åriga kvinnan med narkosmedlet propofol. När medlet gjort henne hjälplös så våldtog han henne på britsen i behandlingsrummet på sin klinik.
Det är 11 kvinnor som trädde fram och anmäler Karl Troilius. Och av dem så går man vidare med 6 av de här anmälningarna.
Du har hört första avsnittet av Plastikkirurgen av mig, Simon Moser. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Tekniker Kristoffer Kronander.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.